Och jag vill börja med att läsa dagens evangelietext som är ifrån Lukas 1, 57-66. Och den kommer komma upp på väggen också. Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar ville höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor: nej, han ska heta Johannes. De sa det till henne: det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och det gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Men den gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: vad skulle det inte bli av detta barn? Till Herrens hand var med honom.
Då ska vi först se om tekniken är med. Jag har tryckt på rätt knapp. Hörs det? Ja, bra. Det är märkligt, men så fort man har en sån här typ av mikrofon så frågar man alltid om det hörs. Medan står man här så förutsätter man att det ska fungera, men det är så det är. Peter Ljungqvist heter jag, en kort presentation av mig. Jobbar på Bilda, studieförbundet Bilda. Det är det jag gör nu, men jag har jobbat som pastor och ungdomsledare och jobbat i församling i stort sett hela mitt liv. Jag håller på med grejerna här bak för att se om jag får fast den, men det... Ring Polia? Nej, det klarar sig. Så, nu sitter den fast. Tack. Jobbat i församling hela mitt liv i stort sett, på olika sätt. Och jobbar nu i Bilda, och det känner jag, det är också att jobba i församling. För en sån här devis som jag tycker som vi har, som säger mycket av vad det också handlar om att vara församling, att vara kristen, det är så här att ingen växer utan möten. Och då i Bilda så är det ju möten människor emellan. Det är inte gudstjänster, möten så. Det är också i och för sig. Men när vi människor möter varandra på riktigt och säger någonting om vem jag är och delar det med en annan människa, ja, men då händer någonting i det mötet. Och det är det som är församlingens liv också. En församlingsgemenskap. Alltså att vi möter varandra på riktigt, vågar vara de vi är. Vågar ta bort lite grann av våra masker. När vi möter varandra på det sättet, men då händer någonting med oss. Och sen så är det i församlingens liv, så finns det en aspekt till som vi i Bilda inte... De mötena kan vi inte rapportera, kan vi säga. Det är mötena med Gud, som också är en viktig aspekt av det kristna livet, eller en grund för det kristna livet. Att få möta Gud på riktigt. Och ibland så är det ju lättare att möta Gud utan mask än vad det är att möta varandra. Och det är ju både gott att det är på det sättet, men också lite så här att Gud, den största, den mäktigaste som vet allt, honom kan vi vara masklösa inför. Och vågar vi det verkligen? Och bävan, gudsfruktan, kanske blir lite sådär att vi glömmer bort det en del. Men möten, det är det som vi jobbar med. Jag har träffat Mikael tidigare i mitt liv. Ja, vi kamperade på Smögen under några sommarveckor. Där han var, jag jobbade i församlingen där, och Micke var sommararbetare. Var sån här, med i sommarteamet i alla fall. Och vi sjöng och spelade, och ja, var roligt många sätt och vis. Det är det jag är. Jag bor i Mölnlycke, som är åt det hållet ungefär. Har två barn som lever med mig varannan vecka. Så jag är så här separerad, skild. Har den historien också. Och det är givetvis en del av vem jag är som präglar mig. Men det är också mycket annat. Och nu ska vi inte prata mera om mig. Utan nu ska vi tala om Guds ord och om Gud. Och vad Gud har med oss att göra den här dagen. Vi ber tillsammans. Gud, tack att du är här just nu, den här stunden. Du har mött oss med din ande, du har välsignat oss, och du fortsätter att göra det. Och Herre, ber nu för predikan, och när ditt ord ska lyftas in, att det får träffa våra hjärtan, att ditt ord får beröra oss och ge oss liv. Amen. Ni har hört predikotexten. ifrån Lukas 1 om Johannes döparens födelse. Och den, alltid när jag läser om Johannes döparen så blir det något speciellt, därför att hans far heter Zacharias och min son heter Zacharias. Så därför finns det, liksom, det är någon slags förkärlek. Man läser de här berättelserna om Zacharias som då var präst, överste präst där. Och fick budskap från ängeln och blev stum för att han inte trodde. Och sen då när han var stum under hela graviditeten i stort sett. Mycket hjälp Elisabet fick ut av honom då. Men han kunde inte säga någonting. Och sen då när de ska bära fram sitt barn efter 8 dagar. Och de frågar, vad ska han heta? Ja, då säger Elisabet då, frun, han ska heta Johannes. Nej, men det går ju inte. Det finns ingen i släkten som heter det. Så frågar de då Zacharias, vad ska han heta? Säger du, nu får du, och så får han tala och säger han ska heta Johannes. Och då helt plötsligt kan han prata. Och så kommer texten efter det som inte vi har läst nu. Det är Zacharias lovsång. Där han liksom brister ut i jubel inför Gud och inför Guds löften. Och inför det hopp som han upplever att Gud vill ge till sitt folk. Och den här predikan då kommer att handla lite grann om hopp. Jag tror många av oss som finns här både har sagt och har hört det här. Vad ska du bli när du blir stor? Och så ibland när det är små barn, ja, vad ska du bli när du blir stor? Så tänker man, då är det något sånt här spännande. Och på min tid var det skulle bli brandman och pilot. Nu ska man inte bli det längre, utan det andra saker man ska bli rockstjärna och allt möjligt. Men det finns någon slags tro på och förväntan i det här, att ett litet barn bär så mycket liksom hopp och förväntan till sina föräldrar och till hela sin omgivning. Vad ska det bli av dig när du blir stor? Och med barn då så tänker man, de som är duktiga på idrott, så tänker man, oj, vi kanske ska satsa på det så att vi utvecklar den talangen så att man får sin pension tryggad. Nej, det kanske man inte tänker, men det finns där, man ser på de talanger som finns hos barn. Om det kan vara musik, så vill man att de ska liksom utveckla den talangen och kunna växa i det. Och när barnen blir lite äldre och blir tonåringar och går i kyrkan och man ser att här finns det en människa som på något vis brinner för det här med Jesus och tar med sig andra människor, så tänker man, ja, men du kanske ska bli pastor eller ungdomsledare. Och så, något vis, så finns det, och även där i det man ser, så finns det en förhoppning. Vad ska det bli av den här? Och det är det som ligger mycket i det här, som, och vad ska du bli när du blir stor? Känner ni igen det? Har ni sagt det också kanske? Det positiva i det här, det är ju att man på något vis, man ser någonting och så vill man att det bästa som det här barnet har ska få utvecklas och bli till välsignelse. Sen finns det negativa aspekter. Ni är inte sådana här jobbiga idrottsföräldrar som står och hejar på sitt barn så att barnet säger, jag vill inte spela fotboll. Det är klart du ska spela fotboll. Och så på något vis att barnet får leva ut det som inte föräldern fick göra. Jag blev aldrig fotbollsproffs, och då ska min son minsann bli det. Och så kan det bli liksom en press på det där. Och jag skulle säga att det kan även bli inom de här kyrkliga bitarna. Att man på något vis pushas så pass mycket i en riktning som man känner, men jag vill inte. Jag vill inte bara leva någon annans liv. Jag vill inte leva det liv som min pappa eller min mamma inte fick leva. Och så gör föräldern det därför att man är så mån om att de ska få möjligheter. Och så skjutsar man och så gör både det ena och andra. Jag tror att Johannes föräldrar hade ungefär samma känslor och tankar som vi har. Och de fick ju också höra i den texten som vi läste här. Och i det som hände bara efter 8 dagar så fyllde liksom hela den omgivande som människorna där i omgivningen som liksom, vad ska det bli av det här barnet? Med någon slags förundran och förhoppning. Men här är något speciellt. Vilka grejer som var kring det här barnet. Men vad ska det bli av Johannes? Och det är någonstans, när vi läser en sån här berättelse, så läser vi lite grann bakifrån. Alltså, vi vet ju vad som kommer att hända, eller hur? Vi vet att Johannes, vem Johannes blir. Men vi, jag har lekt lite med tanken. Tänk er att Zacharias och Elisabet får frågan. Ja, hur går det för Johannes? Utifrån någon då som har varit i Judeens bergsby och kommer på besök till stan då där Zacharias är präst. Och så frågar de, hur är det nu med Johannes? Han är ju 4 år nu. Och då säger de, ja, han är ju ganska livlig. Han är ju en typisk prästunge som inte kan sitta still och som springer runt och stör i kyrkan hela tiden. Så det är lite jobbigt. Sen går några år och sen så blir Johannes tonåring. Och så kommer någon annan och frågar, ja men hur är det med Johannes nu? Och Zacharias pratar, ja. Jo, han är fortfarande lite livlig, men han har liksom dragit sig undan lite grann, så han har inte så jättemycket kompisar och han har så svårt att kompromissa. Han kan aldrig ge med sig, vet du. Så vi vet faktiskt inte hur det ska bli med denne Johannes. Sen går ytterligare några år och sen så kommer samma människor, ja, hur är det nu då med Johannes? Vi förstår att det är lite jobbigt. Ja, han har flyttat hemifrån, ska ni veta. Jaha, ska han utbilda sig på universitetet? Nej, han har åkt vid ett kloster ute i öknen. Och sen så går några år i ytterligare. Ja, vad blev det av er son där som vi hade sådana förhoppningar på? Jo, han är helt utfattig. Han syr sina egna kläder. Käkar gräshoppor. Inga kompisar. Som kan inte försörja sig. Ja, vi vet inte hur det ska bli. Där någonstans så finns ju liksom också det. När vi ser i texten då, när Johannes är 8 dagar och sen nästa gång vi ser Johannes så har det hänt ganska mycket, men i den här mellanperioden så lever ju människor också, eller hur? Hela Johannes släkt och Zacharias och Elisabet, de var till åldern kommer, så de kanske inte var med i alla den här stegen som jag försökte då lite berätta om. Och någonstans här, det som vi önskade, det vi drömde om, det vi ville, och sen ser man, hur är det nu då? Och här skulle jag vilja att vi satt upp en spegel framför oss. Och så får du fundera själv. Vad blev det av mitt liv? De drömmar som jag hade när jag var liten, eller de drömmar som jag hade när jag var yngre, tonåring eller som ung vuxen. Vad blev det av det? Var är jag nu någonstans på min resa liksom, mot det som jag drömde om? Har mina drömmar grusats helt och hållet? Eller var är jag någonstans? Och det är väl i det här läget när man då gör det, sätter upp den här spegeln. Det är då som de här 40-årskriserna, 50-årskris, man köper motorcykel för att man vill på något vis hålla kvar ungdomen, eller man gör det ena och det andra. Därför att man känner någonstans att det som är mitt liv här och nu, det var ju inte det som jag drömde om. Det hänger liksom inte riktigt ihop. Vad blev det av alla mina drömmar? Vad blev det av alla mina förhoppningar? Och kanske förhoppningar som andra hade. Vad blev det av mitt liv? Är jag där som jag drömde om? Och var mina drömmar, var de bara mina egna? Eller var mina drömmar också på något vis kopplade till det som Gud vill med mig och mitt liv? Den här spegeln och de här kriserna, de kommer, och det är väl därför som man kallar de här 40-årskris och 50-årskris, för det är på något vis mänskligt att göra det. Att på något vis i vissa stunder i livet, vissa faser i livet, så gör man någon slags utvärdering, och vissa de är klarar sitt eget test ganska bra, medan andra är ganska kritiska mot sig själva. Och där är vi olika personer. Det handlar kanske inte om hur livet har blivit, utan mer om hur vi är när vi bedömer oss själva. För ett antal år sedan så var det en man i 30-årsåldern, tror jag att han var, som kom till Idol-juryn. Han heter Paul Potts. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här mannen. Han var en ganska alldaglig människa, lite lätt överviktig, såg ganska liksom obekväm ut när han stod där framför juryn. Och så frågade hon vem han var. Ja, han sålde mobiltelefoner. Ja, och vad är det du ska sjunga? Och så sa han, jag ska sjunga ett operastycke. Och då ser man på juryn där att de liksom, ja, har vi en till som ska, som vi ska försöka genomlida här. Och sen så sätter musiken igång och Paul Potts börjar sjunga. Och det händer någonting där i det här auditoriet. Alltså det är många människor som lyssnar också. Och folk som, de nästan tappar hakan. För här är en människa som har sjungit i duschen under ganska många år. Och sen så kommer han där lite försynt och börjar sjunga. Och folk bara ställer sig upp för en stående ovation. Och sen så i fortsättningen på den här idolresan så växer han och får större och större. Men varje gång så fascineras människor. Vilken sång! Vad den berör. Och den här mannen har senare sjungit också, jag vet inte, med Pavarotti, med någon av de här stora stjärnorna. Och fått liksom en karriär då. En mobilförsäljare som inte trodde någonting om sig själv. Ta några stapplande steg och så händer någonting. Och någonstans så finns ju det hos oss också. Alltså jag tror den här berättelsen om Paul Potts gör någonting med oss, med mig och med dig också. Där vi ser att här är en som på något vis inte har fått möjlighet för att leva ut sitt liv. Och sen så helt plötsligt får han det. Och det berör så många. Och jag tycker det är fantastiskt att känna. Men jag vill också göra det. Jag vill inte stå på en scen och sjunga opera. Det är inte min grej. Men jag vill någonstans det här som är min dröm, min passion, min längtan. Jag vill att få utrymme, utlopp för det. Jag tror vi alla bär på den längtan. Att våra liv på något vis ska bli mera än bara det som det kanske har blivit. Och det är det som gör att de här kriserna, 40-årskriser och alla kriser som blir då, kan vara ganska dramatiska för en del. Men inte för alla. Men som sagt, det är väl olika. Om vi går tillbaka till Johannes då, så har vi också, vi har ju facit. När Jesus ska beskriva Johannes, vem var då Johannes? Vad var det ni gick ut för att se? Så säger de om Johannes att han är den största bland profeter. Större än Jesaja, större än alla profeter. Större än David, han är den största, säger Jesus. Om Johannes, och utifrån hans föräldrars perspektiv som kanske dog innan han började predika och profetera. Kanske de såg med det här, vad blidde det av vår son? Och så på något vis så har då Jesus ett annat perspektiv. Han ser den större bilden och ser vad Johannes hade för träning då. Och sen med hela det som blev Johannes liv och de sista halvåret som han verkligen var offentlig, så hade han en avgörande roll i Guds rike. Den som beredde marken för Jesus, som beredde folket. Och som det är inte bara att Jesus döpte, att Johannes döpte Jesus. Han döpte ju mängder av människor. Mängder av människor kom ut dit för att på något vis göra en omvändelse, vända sig till Gud igen. Och det är därför som Johannes var så viktig som en vägröjare för Jesus. Han var den största. Och det kanske inte man tänkte då under hans tonårstid, att han skulle vara den största bland profeter. Och där någonstans behöver vi också se, få ett annat perspektiv på våra liv. Och inte bara se, ja men nu var det jättefrukosten, vi hade glömt att köpa in grejer och barnen bråkade och så massa olika saker. Så kan man liksom, det är det som är mitt liv. Ja nu, men lite större så är mitt liv ett annat. Och jag har inte sett sista ordet, det är inte sagt om mitt liv eller om ditt liv. Sista ordet är inte skrivet i berättelsen om ditt liv eller mitt liv. Och där har ju Gud sitt perspektiv på oss var och en. Och ser oss inte bara som det som händer här och nu, utan ser den större bilden. Det finns andra exempel i Bibeln också. Mose då, som växte upp hos farao, skulle vara den som fick uppdraget att vara en ledare för sitt folk. Gjorde ett misstag, flydde och var borta ganska länge. 40 år, det är ganska länge att vara herde och tappa liksom det som är hans kallelse, hans grej med livet. Det är ganska länge. Men Gud hade inte glömt Mose. Sen har vi ju David också, David som blir kung. gör sina misstag men kommer tillbaks och också då får både en vänteperiod. Han blir smord som kung och sen får han vänta ett antal år där Saul är fortfarande kung. Men David då är smord som kung utav Samuel. Men väntar och blir då kungen, den största utav alla kungar i Israels historia. Petrus, som också då levt med Jesus i 3 år, när Jesus fängslas och förnekar han Jesus, och det är slut för Petrus. Hans misstag som både att Jesus går och dör och sen också att han då mitt i det här inte kan ens stå på sig och säga att han känner Jesus inför människor. Där är han med sitt misslyckande och sen så slutar det inte där. Och så finns det berättelser om sådana gestalter i Bibeln och i Bibelns texter. Och jag tror att vi alla också känner till människor som har den berättelsen. Att livet har blivit fel och sen så någonstans så vänder det. Och så på något vis så blir man till välsignelse för andra. De människorna som har den berättelsen blir ju ofta lite offentliga, eller hur? De berättar sin berättelse och människor känner, åh vad gott att Gud inte ger upp med den människan, ger inte heller upp med mig. Ett bekymmer som jag tänker med de här berättelserna, både från Bibeln och de som vi kanske hör på konferenser och så, det är ju att det blir oftast att framgången blir knuten till någon slags offentlighet. Att Gud vänder på någonting och så blir man lite känd eller halvkänd. I alla fall berätta för många människor. Och de flesta får inte vara med om det, eller hur? De flesta människor som var med i församlingen på Nya Testamentets tid, de skriver inga brev. De står det inte ens om där. 3 000 blev frälsta liksom på en dag, förutom de kvinnor och barn. Så var flera tusen. Och vad hette de då? Det vet vi inte. Vad hade de för berättelser? Det vet vi inte. Men evangelierna var skrivna till dem. Paulus brev, han skrev till de heliga i Korint, till de heliga i Rom, eller de heliga. Och det var inte ledarskapet eller föreståndaren i den församlingen. Det var ju församlingen. Han skrev till de vanliga människorna, de vanliga Svenssons. Och där någonstans tänker jag att när Gud gör någonting i mitt liv, när Gud på något vis förvandlar mitt liv, som jag kanske kan se att det bidde inte så som jag hade hoppats på. Och när Gud gör någonting så att jag kan känna som att, men Gud, wow, han är i mitt liv. Alltså jag lever i kanske inte mina blåögda drömmar, men jag lever det liv som Gud vill. Och det handlar inte om att bli känd eller att bli offentlig, utan det måste liksom landa i mitt liv här och nu, i mitt vardagsliv, i Svenssons liv, när jag går på jobbet och när jag lärar, vad jag än gör för någonting. Det är där som jag, eller som var och en, lever sitt liv. Och då måste de här som drömmarna som inte blev som man riktigt hade hoppats på, och den vändningen måste liksom på något vis landa i varje enskild människas liv, i våra liv, vi som finns här. Och det är det jag tror att Gud vill att det ska göra. Att mitt liv som kristen inte handlar om att bli offentlig, att bli känd, att det är det som någon slags norm. Utan mitt liv som kristen handlar om någonting annat. Att vara den högstes profet. Ja, den högstes profet är alltså det som är temat för den här dagen. Som då Johannes döparen blev. Men jag tror att vi alla kan vara den högstes profet. Och då menar jag alltså på det sättet att inte att stå och säga så säger Herren eller så, men att förmedla Guds välsignelser, att förmedla ord som berör människor. Det kan vi alla göra. Det är vi alla kallade till. I det kan vi alla vara Guds profeter eller Guds sändebud. Att förmedla hälsningar från Gud den högste till människor. Och det där någonstans som jag behöver på något vis transformeras. Att se att det måste inte vara det överväldigare. Jag måste liksom inte bli en världsevangelist. Det finns inte utrymme för så många sådana. Utan jag behöver se, på vilket sätt kan jag vara ett Guds sändebud i det som är mitt liv. Det som blev mitt liv. där, om vi går tillbaka till starten då, med den här frågan, vad ska du bli när du blir stor? Jag tror att den frågan är egentligen helt felställd. Den bör istället, om vi kan formulera om den, från att fråga varandra, vad ska du bli när du blir stor? Att istället fråga, vem ska du bli när du blir stor? Och då handlar det någonstans om att det som räknas egentligen, det är inte det som jag gör, utan det är vem jag blir. I allt det som är och blir mitt liv, vem blir jag i den processen? Och där tror jag att Gud är väldigt intresserad av att vara med oss i den processen, att vem vi blir. Om jag får vara lite personlig här då, min skilsmässa. En skilsmässa är aldrig rolig, ska jag säga. Men någonstans, vem blir jag i det som är mitt liv? Vem blir jag genom allt det som jag möter? Människor jag möter, saker som händer, misstag jag gör. Vem blir jag i den processen? Och då skulle jag säga att en viktig aspekt utav det är ju det som står i Galaterbrevet 5. Där Paulus talar om andens frukter. Det står så här, andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och det är de karaktärsdragen som jag tror att Gud är så mån om att mejsla fram mera hos oss. Och så får vi sätta upp spegeln igen och inte tänka som, vad blev det av mig? Vad har jag för karriär? Nej, utan vem är jag? Har jag, om jag tittar på mig som 10-åring, som 25-åring och så, och nu, har jag vuxit i vänlighet? Har jag blivit en vänligare människa i mitt liv med Gud? Har jag blivit mer själv, har jag mer självbehärskning? Har jag mer kärlek till mina medmänniskor? Och så får man ha det som någon slags raster eller se sitt liv utifrån det. Och det handlar inte om vad jag gör, utan vem jag är. Och när Gud får grepp om en människa och kan forma en människa till att bli Kristi avbild, att de här karaktärsdragen blir så ett med oss, ja, men då är du en Guds profet. Därför utöva påverkan på din omgivning. Gud liksom använder dig utan att du ens behöver liksom säga någonting. Därför Gud är så påtaglig i ditt liv. När människor får möta den vänligheten, godheten, kärleken, friden, glädjen i dig. Ja, men då har du någonting att förmedla ifrån Guds värld till människor. Ibland så har vi en övertro på att Gud kan använda eller bara använder det vi gör. Men jag skulle säga att Gud också kan använda den du är. Gud kan använda den du blivit. Och ibland så stämmer det överens med drömmarna. Men ibland var drömmarna kanske bara mina egna. Den sista meningen som Emily läste här från vår bibeltext, där det står om Johannes, vad ska du bli av detta barn? Och sen nästa mening var att se Herrens hand var med honom. Herrens hand var med honom. Och den här bilden som jag målade upp av den lilla obstinata prästbarnet, det kanske inte stämmer alls, jag vet inte. Men det som stämmer ändå, det är att Herrens hand var med Johannes i hela hans resa. Och jag tror att jag är övertygad om att det också är en överskrift för varje människas liv, ditt liv och mitt liv, att Herrens hand är med oss. Jag träffade Karin Åkesson, eran förre pastor som nu är pastor i Kortedala. Jag träffade henne här på midsommarafton. Och då berättar hon om deras ljusbärare i Kortedala kyrkan. De var en vanlig liten ljusbärare, och så var det en dam där som tyckte att men vi kan inte bara ha de här värmeljusen, för det är inte riktiga böneljus. Hon hade köpt sådana här höga böneljus då, som är på riktigt ortodoxa. Med så hög ungefär. Och så ställde hon den, tände på dem och satt i ljusbäraren, i sanden där. Problemet var att sanden var så här djup. Så att det var 5-6 ljus som brann där under gudstjänsten, och sen så kom en vindpuls till någonting, gjorde att ljusen gick ihop och sen välte mot ljusbäraren, och ljusbäraren började brinna. Eller jag vet inte om den började brinna, men det blev alltså ja, 5 ljus där som är vax och sånt, så det blir en liten låga, så det blir lite kalabalik där på gudstjänsten, och de släckte elden. Det var det som var lite märkliga händelsen, men jag tänkte vidare på den händelsen. Och tänker jag så här, att en ljusbärare är ju på något vis en plats där Gud gör någonting med människor. Men där människor kommer med sina bekymmer, sin ångest, sitt liv, och ber att Gud ska göra någonting. Inte därför att ljusbärarna är det, men det blir på något vis platsen där Gud kan göra någonting. Och så tänker man på den här ljusbäraren som blir som, oj, den blir lite svedd, den blir lite bränd. Ja, då plockar vi undan den och så köper vi en ny. Nej, jag skulle föreslå att inte göra det. Utan istället ha den som en symbol för att ibland så blir inte livet som vi har tänkt oss. Men det kan ändå fylla sin funktion. Som en bränd ljusbärare kan ändå få vara platsen där Gud möter människor. Och så tänker jag om oss också. Att vi går genom livet och får våra ärr, våra märken. Vi blir brända och vi blir både det ena och det andra. Ja, men så ber vi Gud, gör om, så ta bort så att det blir bra igen, vad det nu är. Men jag tror inte att Gud handlar på det sättet. Utan jag tror att Gud använder mig då som den här brända ljus, mig som person. Och så kan jag få på något vis vara ett ställe eller en människa som på något vis kan förmedla någonting från Gud. Och det kan du också få vara, en sån människa. Och jag tror att du är det. Ibland så är vi så omedvetna om hur Gud verkar i våra liv eller genom våra liv. Men det är inte avsaknaden utav märken i våra liv som gör att vi kan bli använda utav Gud. Utan ibland kan det vara en förutsättning att vi har märken. Att det inte är för fint, för då kan ingen närma sig en sån människa som är perfekt i alla stycken. Och där som vi började då med ingen växer utan möten, att våga mötas sådana som vi är. Det är inte helt enkelt, men på något vis så är det enda vägen. För annars så lever vi på något slags ytlig värld, och det tror jag inte Gud har tänkt. Så ja, utmaningen till oss alla då, det är att vara den högstes profet med de som vi är och de som vi har blivit. Och så är Herrens hand över oss. Vi ber tillsammans. Herre, tack för din oerhörda nåd emot var och en. Och Herre, tack för din blick på oss, att du inte bara ser oss i det som vi kan ibland känna som det misslyckade, utan du ser oss i större perspektiv, ser oss som människor som ska bli älskade och gripna och brukade utav dig. Tack att du vet om våra liv, och vi får komma med våra liv till dig och ber om nåd över oss, Herre. Tack att du har utsett var och en att vara din profet, förmedlare utav dina välsignelser till andra människor. Amen.